Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
I Koranen så står det att en kvinna är född med en halv hjärna och det ser jag inte som en rättighet.
Men det står inte så i Koranen.
Många killar som säger liksom att när jag har gett henne, jag skiter i.
Jag har varit med om en ganska tuff period i början när jag tog på mig slöjan.
Jag är muslim, jag är troende.
Varför har inte du slöjan?
Du lyssnar på Han in the Beast-podden. Mitt namn är Lina Taha och vi är tillbaka i Malmö hos Florentina. Mina poddkompisar, hej Aya, hej Florentina.
Hej.
Hur mår ni?
Jag mår fett bra, hur mår du Aya?
Ja, jag mår jättebra, lite nervös faktiskt för detta avsnittet.
Ja, det ligger nära hjärtat.
Eller hur, ja precis.
Men släpp det, vad ska vi prata om då?
Jo, men vi kommer prata om just det här med huruvida slöja är förtryckande eller kränkande.
En lillebror och porr.
Samkönade, får de adoptera?
Dildo i present.
Och sex på första dejten.
Ja, är det okej eller är det inte? Det får vi se i slutet av avsnittet. Men idag har vi med oss en gäst också. Och gästen har en liten annorlunda story bakom sig. Hon bär slöja. Men det gick lite snett när du tog på dig slöja. Med oss har vi Tamara.
Hej.
Hallå.
Hej.
Men Tamara, du har ju med dig någonting i bagaget som är väldigt annorlunda. Berätta.
Ja, jag har varit med om en ganska tuff period i början när jag tog på mig slöjan. Bland annat våld. Mm. 3-4 år sedan tog jag på mig slöjan. Och det var många i min omgivning som kände att men är detta rätt val för dig? Du borde inte ha slöja. Framförallt en nära person till mig hade liksom de synpunkterna. Framförallt nu när vi bor i Sverige. Jag växer upp här och det är ingen skillnad mellan mig och en svensk. Liksom.
Men ni är muslimer i familjen? Alla är muslimer i familjen?
Ja, det är vi.
Hur kommer det sig att du ville ta på dig slöja med tanke på att du berättar att du är född i Sverige? Du har liksom...
Var kommer du från ursprungligen?
Jag är från Irak.
Men hur kommer det sig att du ville ta på dig slöja ändå?
Bra fråga faktiskt. I Sverige... så har vi, det är ju ett kristet land. Man ser ju inte så mycket av islam i Sverige. Och eftersom jag åker till mitt hemland rätt så ofta så märker jag att men gud, här är det ju ganska skönt. Här har ju alla sina rättigheter. Varför kan inte jag vara som dem om jag är i Sverige? Så att när jag tog på mig slöjan så kände jag att ja, okej, men jag har kommit nära Gud. Liksom jag har gjort någonting rätt för mig själv. Och där började jag tänka på att... men varför lyft kvinnor fram som vill liksom ha, som vill ta av sig slöjan men som får inte. Medan jag som vill ha på mig slöjan inte får liksom använda den. Och där är också förtryck. Liksom, varför ska jag vara med om sån här tuff period?
Men är det för att de vill att du ska vara modern? Alltså vill alltså folk omkring dig att du ska vara modern? Att du ska liksom bli också... en i samhället? För att de är rädda att du skulle bli stöttas utanför? När det kommer till jobb kanske. Och så?
Precis, det handlar mycket om att jag skulle liksom få rasistiska påhopp. När det kommer till jobb, min omgivning, vänner jag kanske träffar. Att jag inte är en av dem. Eftersom jag nu har växt upp som dessa... tjejer och killar.
Jag förstår vad du menar. Jag kan inte riktigt relatera till det, för jag har ju inte slöja. Men jag har ju haft det tankesättet i min familj att man har helst velat att jag gifter mig med en svensk och inte en arab. Och då var det också så här att många typ reagerade på det. Va? Hur tänker du? Det brukar vara tvärtom.
Har du något exempel? Något exempel på hur folk gick emot dig eller de du kände då eller inte kände, jag vet inte. Men på vilket sätt?
Ja, i början så var det ju inget snack om att jag liksom skulle ha slöja på mig. Jag fick inga reaktioner eftersom många tänkte att okay, det här kommer inte vara seriöst för mig. Att jag liksom provar på slöjan. Men när allting började bli seriöst, att de märkte att okej, hon har ju slöjan på sig nu, hon har säkert bestämt för detta. Så åkte jag faktiskt utomlands till Irak med nära och kära. Och där började liksom påhoppet om att ja, men det här kommer inte funka liksom, du får ju liksom ta av dig slöjan. Så att det blev väldigt personligt för mig i, alltså utomlands.
Och sen när du reste hem då, efter den här resan, där du kände att du fick massa påhopp för att du liksom hade ditt eget val. Vad gjorde du sen?
Jag berättade ju väldigt tydligt att jag vill ju ha slöja. Och här kan ni inte liksom röra mig, ni kan inte säga något emot. Utan här är ju faktiskt yttrandefrihet. Vi får ju bestämma själv i Sverige. Så att de gick ju med på det till slut liksom. De vågar ju, alltså man vågar ju heller inte ta risken för att göra illa någon
i Sverige. Så du kände dig ändå skyddad när du kom till Sverige? Precis. Skyddad av lagar så
att säga. Precis, jag känner mig väldigt skyldig om att jag kommer nu kunna ha slöja utan att någon gör illa mig, säger emot utav, alltså från min omgivning.
Men tror du kan åka tillbaka till Irak?
Jag har inte varit i Irak på flera år. Och det är på grund av den anledningen faktiskt. Även min man har då sagt till mig att åk inte dit om du kommer att gå igenom detta igen.
Men jag förstår inte en sak. Alltså jag har fått en bild av Irak. Alltså är inte de religiösa eller vad?
Det är väldigt olika. Alltså i Irak så har man ju, vi är den mest så här, vi har så många olika religioner i Irak att det
detta handlar heller inte om de som är i Irak, utan detta handlar om personer som har åkt med mig.
Okej, så det är inte hela landet som bara går emot dig?
Nej, de blir glada om du kommer och knä med slöja. Men vi är jätteglada, Tamara, för att du är här idag och för att du berättar om detta. Nu ska vi faktiskt vidare och prata om de senaste inläggen som har hänt i gruppen, i Facebookgruppen Honey and the Bees. En av de här inläggen handlar om just det här med slöja. Det dyker ju upp väldigt mycket frågor och diskussioner om slöjan, för att det är många i gruppen som bär ju slöja och man ser många bilder på, alltså selfies på tjejer som bär slöja och tjejer som sänder live och har slöja. Och då var det faktiskt en svensk tjej i gruppen som hade skrivit, ja, ofta hör man ju att feminister säger, eller samhället menar att ja, men kvinnor som har slöja, de är förtryckta, de vill inte detta, de måste ha detta av ja, familj och nära kära, ja, ni fattar vad jag menar. Men samtidigt har hon träffat på andra tjejer som bär slöja som har sagt, nej, men vi har faktiskt valt det själva.
Men alltså, det är ju det är så individuellt varför någon väljer att ha på sig sjal. Vissa väljer att ha det för att satisfy deras föräldrar. Vissa väljer att ha det för att de tror på att Gud är rättvis i liksom de här riktlinjerna som man har satt för mig. Vissa väljer att ha det på grund av kulturella skäl. Så att det är väldigt, väldigt olika. I mitt fall, jag kan berätta om mig själv, jag har inte den här traditionella slöjan, men jag har turban och jag vill täcka håret som en kamp mot förtryck, och jag har blivit utsatt för mycket hat på grund av slöjan, och det är sånt som gjort mig till en stark individ som vågar stå på sig själv. Jag känner mig bekväm i detta och den påminner mig och hjälper mig att hålla värderingar som jag står för i en värld där man konstant blir liksom indoktrinerad med skönhetsideal och objektifiering av människan. Och jag tror att vi ljuger om vi påstår att vi inte blir påverkade av det här, allt det här. Så att, vill man ha liksom de här värderingarna, då är sjal för mig ett hjälpmedel.
Men vad menar du med kamp? Alltså kamp mot förtryck, på vilket sätt?
Forskare inom islamisk rätt pratar ofta om att kvinnor fick många, många rättigheter när islam väl kom. Och det var sådana rättigheter som kvinnor i väst fick först på 1700-1800-talet. Och jag tror att vetenskapen är ganska outforskad gällande hur slöjan påverkar oss som individer.
Men vilka rättigheter är det som muslimska kvinnor fick? Inte för att vara sån, jag är själv muslim, men jag ser inte som... Alltså man pratar ju oftast inte om rättigheter, man pratar oftast att mannen bestämmer och att kvinnan är född med en halv hjärna, brukar man säga. En citat från just araberna och muslimer, och så säger männen oftast, ja, fast i Koranen så står det att en kvinna är född med en halv hjärna, och det ser jag inte som en rättighet.
Men det står inte så i Koranen.
Det gör det ju.
Vad jag läste i Koranen, jag läste så här svenska översättning, men jag har sagt flera gånger, jag vet inte om det är rätt, vissa kan man inte lita på.
Tolkningar kan bli fel där.
Nej, men så läste jag inte det, utan jag läste att någonting med att mannen är typ så här, mannen i huset, han är typ över kvinnan. Och om hon beter sig illa, om hon gör någonting fel, så ska han tillrättavisa henne alltså, som ett slag på axeln så här, det ska vara lite som en fjäder,
ja,
men det är bara tillrättavisa henne. Och där tänker jag också, vad är det för rättighet att kvinnan har när mannen är över och han kan tillrättavisa.
Precis, ja, men vi tänker ur ett perspektiv om jämlikhet, men islam handlar inte så jättemycket om jämlikhet, det handlar om rättvisa. För att alltså, om vi ska titta på det här med att en kvinna kan till exempel inte vara, hon kan inte vara vittne för ett mord eller någon händelse, för att kvinnan är väldigt känslolagd så att säga, och i så fall hade hon kanske inte varit så rättvis i sin bedömning mot någon viss människa. Så att jag tror mycket att islam tänker nog mycket på att det ska vara rättvist, och sen som sagt att det är inte så forskat i det här området, så att vi vet, jag tror kunskapen är ung så att säga.
Men jag tror det är det som gör också att om man tänker så på riktigt att kvinnor till exempel är känsloladdade och därför kan de inte vittna, och också därför man tänker att kvinnan är svagare än mannen så han får vara lite högre upp och han får tillrättavisa henne. Det är det också som gör att man går runt sen och tror att kvinnor är svagare, att kvinnor kan inte göra detta, kvinnor kan inte göra detta. Och jag kan tänka mig det är därför också feminister som tycker att det är förtryck. Inte bara det här, för jag tror inte de tänker så kortsiktigt att de säger att vissa kvinnor blir tvingade att ha slöjor. Jag tror de tänker länge och tänker liksom varför slöjan ens uppkom och att historien där är förtryck mot kvinnor.
Tamara, du har ju slöja och du har ju precis berättat om att du blev ju förtryckt för att du tog på dig slöja. Hur ser du på detta?
Alltså jag tänker ju så att det handlar, i Sverige då så handlar det ju så mycket om kvinnor som vill ta av sig. Och det här är ändå en liten grupp i Sverige som media lyfter upp. Men för oss kvinnor som vill ha kvar den här slöjan...
Som vill täcka sig.
Som vill täcka sig och inte får. Detta är ju också en sorts förtryck. Och jag tycker absolut att svenska folket ska kunna liksom förstå. Men vad är det som gör att... hur tänker ni där? Liksom ni som inte vill att de ska ta på sig slöjan.
Varför har du valt att täcka ditt hår?
Det är en del av min religion.
Men varför? Varför har man slöja på sig?
Man har ju slöja för att det står ju i vår heliga bok, Koranen.
Men också, alltså innan jag går ut, varje gång jag sätter på mig min turban, jag vet att jag täcker håret i syfte om att jag vill bli en bättre människa. Mm. Det är liksom mitt mål. Den påminner mig om mitt mål, den hjälper mig att nå mitt mål, så att säga.
Det är lag inom islam. Det är som att säga att det finns trafikregler. Varför ska du inte köra mot rött ljus?
Men det förstår man ju. Man kan break it down och säga varför ska du inte köra mot rött ljus? Jo, för detta och detta kan hända. Därför har vi den här trafikregeln.
Precis, jag kan straffas jag vill som också, jag inte har.
Men det handlar inte om att straffas. Det handlar om att du kan döda någon. Alltså, förstår du vad jag menar? Man får förstå syftet med ett rött ljus. Jag vill förstå syftet med att ha slöja. Ni som har valt att ha slöja på er måste förstå själva varför ni har det. Jag tycker inte att jag fick en bra förklaring. Och jag tycker inte heller att man bara ska säga liksom, det är en regel i Koranen. Det står i Koranen. I want to know. Ni måste ifrågasätta er egen religion och varför den finns.
Alltså jag kan säga
Jag tror ju inte på saker som religioner säger blint så att säga.
Mm.
Så att i den liksom utsträckningen jag har förstått vad sjal innebär så håller jag med, och det är de sakerna jag har tagit upp det jag tog upp tidigare när vi pratade nu.
Men grejen är alltså, tjejer, jag är ju själv muslim, och anledningen till att jag ifrågasätter er är för att jag själv ifrågasätter mig själv. Jag tänker, jag är muslim, jag är troende.
Varför har inte du slöja till exempel?
Jo, för att jag förstår inte hela syftet med slöjan. Och jag känner mig inte redo för att kasta hela min garderob för att ta på mig slöjan. Vill jag ta på mig slöjan så kommer jag göra det från topp till tå. Jag kommer inte bara täcka mitt hår, för jag ser inte att jag lockar män via mitt hår bara. Jag lockar via mitt sätt, personlighet, hur jag pratar, om jag svär eller inte.
Men tror du slöjan är en obligatorisk del av islam? Tror du på det?
Jag tror det kompletterar. Den kompletterar. Och jag vet att man ska ta den, alltså att man ska ta på sig den liksom när man är yngre ålder. Men jag känner inte att jag förstår hela syftet. Jag känner inte att jag jag är inte där än. Men jag kommer kanske vakna någon dag och känner att jag skiter i hur jag klär mig. Jag kan slänga allting för min religions skull. Men jag är inte där än.
Jag vill inte låta rude. Men jag på riktigt, vad jag tror nu, det behöver inte vara faktum, men vad jag tror nu är att brudar som inte har slöja på sig men säger att de är religiösa är inte 100% religiösa. Du är inte riktigt troende, tror jag. Och du som har slöja på dig och sminkar dig och gör allt det här, tror jag inte heller att du är 100% troende.
Nej, men ingen är det.
Man
vill jobba.
Nej, men det handlar inte om att vara perfekt. Det handlar inte om att vara perfekt. Utan jag vet med mig att om jag på riktigt tror att en Gud finns och Gud vill att jag ska göra detta, 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 men jag inte gör det och jag tror på allt han säger.
Mm. Precis.
Då kommer jag göra det.
Men,
gör jag inte det så tror jag inte på allting.
Det är helt rätt det du säger, Frontina. Men sen så har vi också värderingar i öst. Och så har vi värderingar i väst. Och där i mitten finns vi. vi som har växt upp i västvärlden, men liksom vi har den här kulturella bakgrunden där liksom sjal är en del av kulturen, så att säga. Man hamnar i ett mentalt krig, och det är liksom jag tycker det är lite fördomsfullt att påstå att en människa inte har sjal på rätt sätt, för att det är just det här med att alltså det är svårt, det är jättesvårt när man
är i sin ursäkt. Jag tycker också det är ursäkt, som du säger till Lina, att det är en ursäkt, liksom, att det hon menar, hennes syfte. Jag tycker det är ursäkt för er också när du säger, förlåt mig för att jag säger det, om ni tror att Gud är störst och Gud är allt. Om jag lever i ett samhälle som till exempel, jag bor här i Malmö och varenda dag så går jag förbi klubbar och någon som
gör detta, detta.
Då kommer jag flytta ut i någon by någonstans eller i något land där de lever som de gjorde back in the days, där det inte finns alla these temptations, om det är så svårt för mig. Förstår du vad jag menar?
Jag håller med dig, 100% för allt, för min Gud. Det är faktiskt jättesant det du säger. Mm. Och jag tror också att på grund av den här warzone, alltså man, på grund av det här mentala kriget som man befinner sig i, så vet man inte, ska jag värdera Koranen så som det står? Ska jag inte göra det? Jag själv vet inte riktigt det här än. Jag förstår vad jag menar. Men därför har jag inte heller sjalen så som man ska ha den egentligen.
Så vi är inte överens om att man tar på sig slöja för att man attraherar?
Jag tycker inte det. Nej, jag tror inte det handlar om det. Det är det sista det handlar om. Det handlar mycket mer om att det är, alltså, jag skyddar mig själv från kassa saker, negativ energi kanske från samhället, samtidigt som slöjan skyddar mig från att jag gör dumma saker mot andra, och sen att det här hjälper mig att förstärka min värdering när jag
är det inte samma sak då som till exempel en kristen människa kanske går runt med ett halsband som har ett kors och det påminner människan om
eller hänger i bilen, absolut, alltså, men det kan absolut vara så också.
Men varför måste man då tyg på sig över hela kroppen absolut, när man tänker
jag är jättebekväm i detta, och det är en tydlig markering när jag inte visa mitt hår, så är det en ännu tydligare markering som gör att jag får stå mot eller jag för ännu mycket mer, och som sagt, alltså det har gjort mig till en jättestark människa, till en stark individ.
Tjejer, ni som är i gruppen, det är ju många tjejer i gruppen som har på sig slöja, vad tycker ni om detta ämnet? Varför har ni slöja? Och ni som är muslim och inte har slöja, varför har ni inte slöja? Värderar ni, tänker ni som mig, tänker ni som Aya, Florentina eller Tamara? Det handlar faktiskt om en tjej som är orolig. Hennes lillebror, han är 12 år. Och han tittar på porr. Och det är ju förbjudet enligt islam. Haram, säger hon. Det betyder att det är förbjudet. Eller det är en stor synd inom islam. Så vad ska hon göra? Hennes lillebror, han är 12 år. Han tittar på porr. Tamara, om din lillebror skulle göra detta, vad gör du?
Där tycker jag att man ska börja prata med honom egentligen. Och diskutera liksom... saken kring...
Jag hade inte velat prata med min bror om detta, tänker jag. Jag hade nog kanske sagt det till föräldrarna i så fall, att man ska säga till den som står honom namns.
Men det är jättefarligt att inte prata om det, för att alltså porr eller sex är så tabulagt att alltså porr blir deras sexualundervisning på något sätt, och om vi inte pratar om det, då blir det blir farligt.
Han har ämnet i skolan, delvis kan det vara av ren nyfikenhet. Han har precis kanske stött på någonting på nätet, så att det är ganska vanligt.
Alltså jag tror bara den här lillkillen kommer in i den här åldern nu, han är kort om fan hela tiden, han vill kolla på låt killen vara, och jag tycker inte att du kan bestämma åt någon om de tycker att det är haram eller inte. Om han just nu inte tycker det är haram, låt killen vara, och snacka inte med din lillebror när han är 12 år gammal, han kommer skämmas ihjäl. Kommer lära sig saker i skolan, han kommer kolla på porr, han kommer inte vara så som du har lärt dig, Aya, att porr är dangerous, så kan han också lära sig det, ge honom the benefit of doubt, och när han blir lite äldre, snacka med honom eller honom.
Men när barn är små, det är då man ska börja, lära dem vissa, eller prata eller ha en diskussion.
Barnen är de små nu för tiden,
men när man blir äldre, då är det mycket svårare att ändra på dessa vanor som har redan satt sig liksom.
Nej, du ska inte tro att han kommer vara helt jävla trångsynt och trög och att han inte kommer förstå någonting överhuvudtaget. Låt killen vara när han är så
men det är
läskigt. Inte förstå bilden
av vad som är maskulint i porr, alltså den är väldigt skev. Det är jag vet inte. Jag tycker inte det. Alltså det är helt.
Kan jag hänvisa honom till mjukporr istället?
Nej, men
alltså,
så du hade pratat med din lillebror helt enkelt. Ja, jag hade satt till honom i soffan och sagt, jag såg att du soffar på porr.
Precis, ja. Alltså, jag hade pratat om hur porrindustrin nedvärderar kvinnor och både framför och bakom skärmen. Alltså barn i Indien, vad blir de utsatta för? Alltså, det här är liksom en gren av det. Trafficking, det är real life example till exempel. Och sen så har vi också det här med att det i flera fall... alltså, vad lär det här ut till små pojkar om kvinnor? eller tjejer i många fall då också, eller små flickor. Jag tror också det här i sin tur påverkar vår bild av hur en man ska vara. Alltså det blir en ond cirkel, hänger ni med mig? Mm. Alltså vi tror att en man ska vara så get down och jag vet inte fan vad. Men alltså hänger ni med mig?
Ja, jag vet vad du menar, men alltså det, jag säger bara det finns tid.
Hon sa ju att det är haram, alltså då antar man att hon är muslim, för ja, det är en synd inom islam.
Så frågan är om han håller med om att det här är fel i så fall, för att alltså saker som är förbjudna inom religion oftast.
Det är, då är det viktigt att ta upp det med, det är därför ja, jag alltså, sa det i början.
Precis, men alltså men Tamara, oftast alltså förlåt mig, jag måste bara säga detta, men ofta saker som är förbjudna handlar om att de på något sätt påverkar oss på ett kast sätt.
Yeah.
Och att börja betrakta kvinnan som tre hål, det är fan farligt. Och många män lämnas åt den här tanken, de tror liksom att ja, men det är så här det ska se ut i verkligheten.
Men Tamara, tycker du att porr är lika farligt som Aya nu framställer det så?
Alltså det är ju en del, men inte så farligt. Han är ju fortfarande vid den åldern som Florentina säger. Liksom. Så att sånt går ju att bearbeta med sen.
Ja, det var ju, det här inlägget togs bort från gruppen, för det blev ju mycket så här religionssnack om just det här att två samkönade par då adopterade ett litet barn. Och vi var tvungna att ta bort det inlägget, för det spårade ut helt enkelt.
De är ju tillsammans med varandra också, eller hur?
Ja.
Så det är inte bara nej, att de bara känner för det. Nej, brorsan kommer gå.
Nej. De är ett par. De är kära i varandra. De är ett så här kärlekspar. Vad tycker ni? Hur resonerar du, Aya? Vad säger forskningen om detta?
Nej, alltså jag tänker bara mer moraliskt när det gäller adoption. Alltså de är samkönade. Det spelar ingen roll egentligen. Jag tänker mer på att... Hallå, alltså adoptions... Det här med att adoptera, det många barn råkar illa ut i det här sammanhanget också. Så att jag är lite så skeptisk till hur jag ska ställa mig där faktiskt. Jag vet
alltså
inte.
Råkar illa ut om de har föräldrar som är gay eller?
Nej, inte, nej herregud.
Du menar tvärtom?
Vad du sa, jag fick då framstås. Nej, herregud, jag menar inte alls så. Jag menar
tvärtom alltså.
Nej, inte alls. Jag menar att när barn, alltså vissa barn typ snor, de snor små barn hemifrån vissa alltså länder där för att de ska kunna sälja dem vidare så att säga. Mm. Alltså det är liksom en handel. I många delar av världen är adoption en form av handel.
Men snackar du om adoption i sig eller snackar du om gay people adopting?
Nej, I'm not talking about gay people, because jag bryr mig inte, alltså de får göra vad de vill, jag bryr mig inte om dem.
Det är det
så.
Vi pratar om.
Ja, okay.
Men grejen är att det som spårade ut i gruppen handlar inte om varifrån de har adopterat eller varför, utan det handlar mer om att två killar, samma kön, adopterar ett litet barn. De tyckte att det var liksom alltså inte rättvist mot barnet att få växa upp med två män. Det var det, det som spårade ut i gruppen.
Alltså, Tamara är en jättebra grej tycker jag. Framförallt om någon är
föräldralös. Även om det är två män eller två tjejer.
Jag vill inte diskutera om dem just nu, utan det är själva barnet jag tänker på. Jag tycker det är jättebra grej de gör faktiskt.
Florentina, hur ser du på det?
Alltså lyssna, det finns folk som har en morsa, en farsa och råkar mer illa ut än någon som kommer göra med två gay people liksom. Så jag säger, kör hårt, gör det. Så länge du vet, alltså, för jag tycker inte, men jag tror inte det är så, men jag tycker inte heller man ska vara, om det är två lesbiska liksom brudar eller you know, som adopterar en unge, att man inte liksom snackar med ungen och förklarar liksom how life works. Ja, du inte det överhuvudtaget, så men kan ungen lätt bli förvirrad och få skit lite i skolan här och där, men det kan man lösa väldigt enkelt genom att skapa den relationen med din unge. Och jag tror inte att någon bara sitter inne.
Men jag vet, alltså jag har haft kompisar som inte har haft en viss förälder närvarande i dess liv, kanske mamman, och de menar på att alltså, vi har missat mycket. När jag fick min första mens till exempel, jag visste inte liksom, skulle jag vända mig till pappa, skulle jag visa min pappa att jag liksom, ah, jag blöder, eller förstår vad jag menar, att det kan vara såna här saker som
fast det är inte värre än att svälta sig till döds i hem, alltså i
nej precis, men alltså det är såna saker som i så fall det här paret måste liksom vara uppmärksamma på, att verkligen ha den här öppna kommunikationen om precis allt.
Alltså jag för mig är det ju så här att den religionen jag kommer ifrån är det här är det största synden man kan göra, att bli tillsammans med någon annan från samma kön. Men det skiter jag fullständigt i, för att det är inte jag som gör detta. Mm. Jag respekterar alla människor som väljer det här, gör det här valet, men för min del, jag hade ju inte, alltså
jag ser hur det är fel i, alltså om det hade hänt i, alltså mig eller min familj. Men om det händer någon annan som är utanför den här kretsen, så jag ser, alltså jag respekterar det, men tycker jag kan ändå förstå, som du sa, Aya, att det kan ju bli att man ja, får höra lite här och där i skolan att det blir svårt, men det är fortfarande bättre att bli att det är till Sverige med gaypar än att dö, alltså svälta sig.
Nej, precis. Alltså, i slutändan så är jag typ, vad kropp är liksom yttre skal, det är våra själar som spelar roll, ärligt talat.
Mm.
Just... Men jag tycker såhär, när det finns en unga, även om du har en mamma och pappa, om föräldrarna har vänner och har släktingar och har gud vet vad, och unga lär känna fler och fler folk, jag tycker alltid att ju mer folk som en unga har som kan älska den, the better. Alltså jag skiter i var du kommer ifrån och hur du ser ut och om ni är två män som är tillsammans eller inte. Ingen behöver kärlek och tas hand om. Så jag förstår kanske att en dotter kanske saknar den här morsabilden, du vet. Men you can figure that out. Alltså. För jag undrar en sak innan detta du sa. Vad är det bara på grund av religiösa skäl som du tycker att det är fel? Att...
Jag tror ju på min religion och just den här punkten har jag ju läst mycket om, och för mig är det inte naturligt när det handlar om mig själv. Nu vill jag inte att folk ska missförstå mig och säga att du tycker det här, det är min personliga åsikt, gäller alltså under mitt tak hemma. Mm. Men om mina vänner vill göra det eller någon på gatan, jag skiter i, för det, alltså, det är ett fritt, vi bor i ett fritt land och vi har ju flytt från våra hemländer på grund av att vi inte får göra så som vi vill och tycker och tänker.
Man har ju religionsfrihet i Sverige, och den här unga som är blivit adopterad kommer heller inte bli påverkad, för att det kommer bli allt vanligare att folk som är samkönade.
Producenten frågar faktiskt ska en religion verkligen få stoppa om två personer älskar varandra?
Jag har hört faktiskt en grej, det är att om det är så att en människa känner sig, om jag som kvinna känner, alltså jag är född kvinna men jag känner mig som en man, att jag kan liksom genomgå en sån här könstransplantation, heter det så, och då kan jag vara med en vad blir det då, kvinna, med en annan kvinna, förstår ni vad jag menar? Då är det okej, då är det lagligt.
Alltså inom islam så har vi fått en själ. Den här själen ska tillhöra en kvinna eller en man. Föds du som en kvinna, då är du en kvinna. Föds du som en man, så är du en man.
Men islam förnekar inte heller att vissa människor... Jag tror inte att islam förnekar att vissa människor kan känna sig som ett... Alltså de tillhör ett annat kön.
Tänk om det är fel själ som har hamnat i fel kropp. Alltså. Om man är muslim eller kristen eller whatever, har man inte lite de här reglerna, oskrivna reglerna, eller de kanske är skrivna till och med, att man ska vara givmild och man ska hjälpa andra och man ska göra dittan och dattan.
Precis.
Och hur kan man då också vara emot att två män tar hand om en unga och gör just detta? Går inte det ihop, dina egna
beliefs? Ja, men det handlar inte om att de tar hand om ungen. Det handlar om att de ligger med varandra. Det är där det blir liksom... Det där
hur påverkar det ungen? För det handlar om adoption, gay people, adopting. Hur påverkar det ungen att de ligger med varandra?
Alltså, vänta lite. Det påverkar
i Sverige inte. Påverkar inte
det
honom. Påverkar inte.
Ja, men det är det jag menar också. Folk som är som tjejer som är religiösa har problem med detta, förstår inte jag. För det går lite emot lite vad ni själv tror på.
Mm.
Alltså för mig, jag fick en fråga från producenten, vad jag hade gjort om Liane hade varit gay. Och det är alltså grejen är, om jag uppfostrar henne på det sättet som jag själv har blivit uppfostrad på, och de värderingar vi har pratat om hemma, och berättar jag liksom om vår religion hemma som jag uppväxt med, så förhoppningsvis så kommer hon liksom tycka och tänka som mig. Men om det skulle hända, jag kan ju inte hindra någon person, för som sagt, jag kan bara bestämma över mig själv.
Mm.
Och för jag kan inte bestämma över andra personer, och man måste ändå respektera det, för det, jag tycker det är viktigast att man visar respekt. Och det är det tjejerna inte gjorde i det här inlägget, det är därför vi tog bort den.
Uh-huh.
För de visade ingen respekt till de här två männen. Producenten frågar om det är fel att vara gay. Det är inte fel, det jag säger, annars hade jag respekterat det. Det är inte fel, men det handlar mer om att jag tror ju på min religion, och i Koranen så står det att en kvinna ska vara med en man och en man ska vara med en kvinna.
Men i Koranen står det också att du ska slöja på dig.
Nej, det står inte det. Det står bara att man ska täcka sin skönhet. Och
nej, det står faktiskt.
Men det är okej att vara gay, och det är okej att adoptera.
Man ska acceptera vad andra och
så länge man gör en god handling. Det finns inget namn för att vara en god människa, ärligt talat.
Alltså, helt rätt, ja, men det är exakt det jag vill avrunda med. Det viktigaste är att vi respekterar varandra. Det är väldigt viktigt att bara säga att jag är inte, alltså jag vill inte att någon ska uppfatta mig som hatisk eller emot någon. Som sagt, jag säger min personliga åsikt utifrån min religion och mitt, alltså vad jag tror på. Och jag, som sagt, min religion säger att jag ska respektera alla och acceptera alla också samtidigt. Men vi går vidare nu till nästa inlägg som handlar om tjej som är tillsammans med en gift man, men han håller på att skilja sig enligt honom. Och nu har han hämtat en present till henne, och gissa vad hon fick för present.
En dildo!
Ja, det är väldigt vanligt. Not.
Ja.
Ja, vad tror ni? Ska betyda det att han vill att hon ska gå vidare själv? Eller?
Alltså, basically, förlåt mig, ursäkta mitt språk, men han säger "you the side bitch, du får underhålla dig själv medan jag är med min fru."
Är det så du tolkar det?
Det är så jag tar det.
Aja, hur tolkar du det?
Ja, jag fattar inte varför man ger... Alltså, varför ska man... Nej, jag fattar inte. Det är bara helt... what the f... Alltså... This is out of my league.
Han kanske tyckte hon var för klingig, så han bara, hej, ta den här och...
Men jag tycker hon är fett pinsamma. Det är saker, hon går efter vad han har sagt. Hon har inte ens liksom pratat med frugan och kollat, ja men stämmer det, ska ni skilja er, så som ni säger. För hon säger också senare att, ja men vi skulle skilja oss. Eller nej, hon säger senare att det gick inte igenom skilsmässan, så att därför väntar jag fortfarande på att de ska skilja sig. Bullshit.
Alltså, ursäkta, men vet du hur många brudar jag har känt som har tillsammans med män som håller på och skiljer sig? And they never do, alltså.
Exakt.
Så bara den.
Tamara. Det kanske var därför han gav henne en dildo.
Han bara, give up!
Vänta, jag är inte skild än.
Precis, ja.
Jag vet inte riktigt varför han gav henne en dildo, men jag måste
Det måste vara det du säger, Tamara.
Men jag måste bara säga, snälla, var inte med gifta män. Alltså, jag vet inte, moraliskt sett bara låt dem vara.
Sen, men hon undrar ju också om, alltså, om det kan vara på grund av att han kanske inte vill att hon ska gå och vara med någon annan. Och det, alltså, helt ärligt, det låter sjuk anledning, men det kan vara så också, eftersom han tänker, hey, I'm cheating, so I don't want my side girl to be cheating, och sen så ger han henne den.
Precis.
När han inte kan vara där. Hon kanske ringer honom varje dag, bara, jag vill träffa dig, jag måste ha sex med dig. Och han bara, jag kan inte, jag äter middag med min fru. Och så ger han den till henne istället, så hon ska lugna ner sig.
Precis, vet. Ja. Det vet man inte.
Nej, det vet man aldrig, men vi hoppas på att hon får... Ja, med att, jag vill inte säga på att de ska skilja sig, så de får honom för sig själv, men ni förstår. Eller? Vi går vidare till nästa inlägg. Det handlar om sex på första dejten, ja eller nej? Varför inte?
Alltså, jag tror att vi alla håller med om att det går lite för fort.
Nej, jag tror... Ja. Alltså,
tycker du inte det?
Nej, ni missförstår inte mig. Men menar, alla pratar du alla... Alla, eller pratar du alla oss fyra?
Nej, alltså, vi fyra, inte på gruppen.
Alltså, vi tycker att det går för fort om man har sex på första dejten, eller vad menar du?
Ja, alltså, det kan vara så att han träffar henne... Alltså, de lär känna varandra en dag, sen dagen efter så ska de ha sex.
Det finns ju mycket så här one night stand ju.
Men alltså, jag tänker så här, vill man ha något seriöst, då ska man nog inte ha sex på första dejten.
De kanske bara vill ha det kul, liksom. Man
precis, ja, men alltså, det är inte det. Det är bara att kvinnor blir... Alltså, det är signalsubstanser som sänds ut i kvinnors hjärna. Typ, de gör att kvinnan blir mer känslosam, eller hon liksom... Hon ser det som en helhetsbild, sexet och mannen. Så att vill man skilja på de här två, så ska man nog inte
ligga på första dejten. Jag vet inte, för i dagens läge, det är brudar som kollar på, brudar som har den bilden av sex också, som bara typ, jag vill bara do my thing.
Ja, men det är därför jag menar, alltså, vill man ha något seriöst, så kanske man inte ska göra det, för det påverkar hennes omdöme
hur påverkar det mannen då?
Hur det påverkar mannens omdöme? Ja, det är en jättebra fråga. Men han, alltså, han får liksom mer så här en direkt upplevelse av glädje. Och det är, liksom, det är mer de känslorna som sprakar i hans kropp.
Men har ni tänkt på det här perspektivet?
För han.
Tänk om jag är tillsammans med en kille typ i New York. Och så snackar jag med honom i 9 månader i telefon och har inte träffat honom. Så har vi första dejten, så har jag 6 månader.
Det händer mycket.
Men det är något annat. Men då har man ändå liksom... då har man ändå bearbetat varandras hjärna. Precis, ja, men det beror på vilken dejt det är, såklart.
Mm. Är det den här vetenskapssaken, stämmer den verkligen?
Alltså, jag har läst på psykologi. Jag har läst, alltså, det här fick jag lära mig när jag läste psykologi. Och det här var nu typ 2-3 år sedan. Det kanske har ändrats.
Det finns en hel del teorier om det, så, men det du tror på just nu. Men det här med sex på första dejt, jag skulle själv inte heller... Hade min lust att fråga mig, tycker du att det är helt cool? Jag har inte sagt att jag rekommenderar detta. För att på grund av tyvärr så är det många killar, och många av dem känner vi säkert också, du vet, själva privat, snubbar. Och jag har många killar som säger liksom att när jag har gett henne... Jag skiter i. Men om du väntar i en månad, 3 månader, av någon anledning så får de mer respekt för dig. På grund av den twisted bilden som de själva har.
Precis,
och
ja.
På grund av det så tänker jag kanske du ska skydda dig själv från det här beteendet.
Mm. Alltså, har ni hört om det här ordet sapiosexuell? Jag vet inte ens om jag uttalade rätt.
Men vet inte riktigt vad.
Nej, men alltså, det är typ så att intelligens, det är det som är mest attraktivt hos en människa. Och alltså, shit, jag bara tänker så här, du ska penetrera min hjärna innan du går anywhere. Så att för mig så, jag hade absolut inte gjort något.
Men tänk om
liknande.
Man bara fucking, alltså.
Men det finns ju många kvinnor som har haft sex, alltså kvinnor och män som har haft sex på första dejten och som lever lyckliga idag. Jag lyssnade på någon podd häromdagen som var just om detta, att det var en kvinna som hade, när hon träffade sin partner, att de hade liksom
haft sex direkt och idag var de ihop.
Jag tror det handlar om att liksom inte bara att man ska säga ja men ha sex på första dejten men fan du vill eller ha inte det. Jag tror det handlar om tänk på vem du har sex med på första dejten.
Mm.
Alltså, och det är det som också grejen, har ni precis börjat snacka och du inte vet hur människan är överhuvudtaget, då kanske du bara vill, you know, komma och göra din grej och sen
jag måste
bra.
Säga ett annat perspektiv, för vi pratar nu om det anmälda, men vi har ju faktiskt många tjejer också och lyssnare som är från Mellanöstern och muslimer. Och hos oss ska man ju ha sex vid förhållandsdagen. På förhållandsdagen.
Mm. Mm.
Och det, alltså, jag var oskuld fram tills jag gifte mig. Och det, alltså, det föll naturligt, för annars, alltså, jag vet inte. Men det, jag säger inte att alla ska göra det, men jag säger bara att det finns ett sånt perspektiv också.
Ja, ja, men alltså jag väntade också tills att vi hade gift oss, tills att jag hade haft sex med min partner. Så att jag tycker inte, alltså det, men som sagt, alltså det är ju vad jag kände, för då, det var ju då jag kände mig redo, när vi hade gift oss liksom. Mm. För det är stort för mig.
Det handlar om när man ska känna sig redo. Liksom.
Exakt, ja. Så att... Exakt, ja. Så att, alltså, tjejer måste också tänka på att är jag verkligen redo för det här? Gör jag det här för att han ska liksom känna att jag är attraktiv? Är det därför jag har
är det det? Man måste verkligen rannsaka sig själv och undra, du vet, varför man gör det. Så länge du är medveten om varför du gör det. Om du kan ha sex med någon på första dejten och skita i att du inte får en andra dejt efter det, så gör vad du gör. Du vet. Men om du vet med dig själv att du kommer ta åt dig som fan, så var lite mer försiktig och tänk på vem du har sex med på första dejten och nu ska ha det. Och så har du snackat med någon i hävighet och sen egentligen träffas och ha första dejten, come on now, do your thing om du vill göra det. Men,
men killar ska väl också tänka så?
Ja, absolut. Alltså, jag tycker för mycket ansvar läggs på tjej.
Yeah,
det, jag hatar det här. Det är så galet.
Ska killen ha det sex på första dejten? Vi går vidare och vi avrundar detta. Tamara, har du skönhetstips till oss?
Nej, faktiskt inte.
Jag kan säga så här, Lina kom in här med så här, att hon hade ripit upp hela sina
strumpbyxor.
Så hade hon extra på med sig också. Tydligen har hon alltid med sig det. Mm. Och jag har hört att när du köper dem, sätt in dem i frysen direkt. För de ska tydligen bli starkare.
Okej, okay, så
tåliga.
Strumpbyxor. Okay. Om ni vill att de ska hålla längre, frys in dem. Tänk på er dem.
Yeah. Inte att de är frysta, men låt dem.
Tack Tamara för att du vill vara med, eller för att du ville vara med här idag. Och ni andra, om ni vill gästa oss, så spelar vi in podden här i Malmö, hemma hos Florentina. Hör av er om ni vill vara med och prenumerera på vår podd i podcaster-appen och skriv gärna en recension om ni tycker att vi är bra.
Ja!
Ja, vi ses nästa vecka.
Hej då!
Puss, puss!
Hej då!
Han är under bispodden produceras av produktionsbolaget Munk.